ett mörklagt rum med Doors musik. Han sitter bland kuddar med skoindisk lyrik och faller i gråt och han minns tiden de gick fram och vann i hand. Tillsammans gick vi kvinna man och höll om varann. Vi slängde av oss allt och gick nakna i striden hand i hand. Vårt budskap gick från land till land. Våra kroppar brann. Vår kärlek var vår kraft. Och jag njöt av den tiden hand i hand. Tillsammans gick vi kvinna man och höll om varann.
Hand i hand med Magnus Uggla. Nu tid för Ekot.
Svenska journalisten Joakim Medin är kvar i turkiskt fängelse. Han anklagas ju för deltagande i terrorstämplade PKK. Andreas Gustafsson är chefredaktör på Dagens ETC, där Medin jobbar.
Sammantaget kan man väl säga att det här handlar om politik och väldigt lite om juridik och sakfråga. Det är min bild. Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan om oppositionsarbete i Turkiet. Så extrapolerar man då en PKK-koppling. Det här med Erdogan-dockan Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist.
Mikael Sahlin är tidigare Sverigeambassadör i Turkiet och säger att anklagelserna påverkar möjligheten till frigivning.
Det finns ju aktiviteter på två nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån, att då vår personal i Istanbul framförallt, men också i Ankara, uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då.
Reporter här Mariana Benjamin Sir. Majoriteten av kommunerna i landet låter inte eleverna träna på hur man ska göra vid pågående dödligt våld. Däremot så får många skolelever öva på inrymning. En av dem, Florian Saxala i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren.
Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt. I Nybro kommun där Helene Fredriksson är gymnasierektor har massskjutningen i Örebro påskyndat en planerad visning av MSBs informationsfilm för gymnasieelever.
Där man då får veta liksom vad ska man göra om något sånt här inträffar. Då är chansen större att man agerar än att man fryser i situationen.
Reporter här var Dimitri Lennartsson. Friskolornas köer kommer inte begränsas före nästa val. Inte heller kommer något obligatoriskt skolval att införas nu, säger skolminister Lotta Edholm till Ekot.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Socialdemokraterna är kritiska. Åsa Westlund är partiets skolpolitiska talesperson.
Det är väldigt allvarligt. Det är ju inte skolor som ska välja elever utan det är elever som ska välja skolor. Och då behöver vi ett gemensamt skolvalssystem som administreras av det offentliga.
Nu ska vi ägna oss åt morgongymnastik i Ekot. Det passar väl så här 8:03.
Ja, god morgon, mitt herrskap. Vi tar väl och öppnar fönstren som vanligt. Och tar ut nattluften med armarna i kors om nere delen av bröstet. Kläm till bra och så blåser vi.
Ja, Bertil Uggla så här på Kullerbyttans dag, då en undersökning från Gymnastikförbundet visar att nästan 4 av 10 svenskar är osäkra på om de skulle kunna slå en kullerbytta. Jakob Melin på Gymnastik- och idrottshögskolan ser kullerbyttan som en bra övning.
att kunna rulla och rotera och att kunna balansera kroppen och stödja och känna sig trygg med att när man är upp och ner och kroppen kanske inte naturligt har en balanspunkt att förhålla sig till med blicken så där, så tycker jag att den övningen är ganska bra för att utveckla motoriken.
Mm, men hur ska man då göra en bra kullerbytta, Jakob Melin?
Se till att man har en, något mjukt underlag, kanske en matta eller något annat mjukt. Och så ställer man sig lite bredbent, böjer benen, sätter sig på huk. Och så sätter man ner huvudet, gärna så nära fötterna man kan. Och sen när man börjar tippa upp rumpan och tippa över så är det absolut det bästa tipset att titta på magen. För tittar man på magen, då brukar man naturligt runda ryggen så. Och rundar man ryggen så kommer det gå jättebra och det kommer inte kännas som att det är varken ont eller hårt eller vad man är lite rädd för. Så våga prova oavsett ålder skulle jag säga.
Mm, enkelt. Eller som Bertil Uggla skulle säga.
Ja, lite lätt och lekande. Det ska vara måttet för det här.
Ja, upp till bevis nu programledare. 7:05.
Ja, det är bara att ge sig i kast med det här helt enkelt. Jag är osäker på hur det här kommer gå. Men vi får väl se. Jag ska testa sen. Vid något tillfälle ska jag prova. Vi får väl se. 7:05 är klockan. Det är Peter Utborg som lyser lite ställd här till detta förslag. Solen lyser. Det är morgon. Det är måndag igen. Det är nästan svårt att tro. Nästan. Men inte omöjligt.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Marcus Svensson här i studion för detta morgonprogram. 31 mars, alltså sista dagen på månaden, första i veckan. Vi kör på här. Vad sägs om lite Bryan Adams? Tycker jag låter himla trevligt. God morgon! I got my first real six string. My fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Rolling on the bike now. The summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I always wanna be there. Det är ikonisk rock'n'roll du hör här, Summer of 69 med Bryan Adams. Från en ikon till en annan, Kenneth Tornef på Trafikredaktionen.
Vi börjar på E6an. Se upp du som kör på sträckan Varberg-Kungsbacka strax före Kungsbacka södra, avfart 59 riktning mot Göteborg. Står en lastbil still på vägrenen och en bit ut i höger körfält. Vi har fått en del samtal om snabba inbromsningar där. I övrigt så handlar trafikläget om att det är mycket trafik men inga stora störningar. Och här och var när det är mycket trafik på morgonen så blir det ju kö, till exempel på E6an ifrån Lackarbäck och Mölndalshållet norr ut mot Kallebäck och också i alla fall i högerfilen ner för backen på riksväg 40 mot E6an. Det är också ganska tjockt på här och var på E20 ska jag säga, förbi Munkebäck ner mot avfarten till Rödorm. Så att det är mycket trafik men det är inga stora störningar aktuella. Jag fick ett samtal tidigare som var lite illavarslande för dig som kör på E45 och speciellt nu när en del kanske har bytt däck här under helgen också, trots att det är imorgon som man får lov att ha sommardäcken på. Mellan Älvängenmotor och Lilla Edetmotet ungefär så har jag fått samtal om dimma och minusgrader och halka. Alltså var beredd på detta, det kan vara halt på E45. Och tipsa mig gärna om andra trafikstörningar, jag finns på 020 999 444.
Kenneth Tornef där alltså. Vi rör oss från trafiken till Gårdsten. Jenny, ja. Du står och njuter antar jag. Vi får väl, du måste nästan göra det vid det här laget.
Ja, alltså precis där jag står just nu i Gårdsten centrum så är det både lite skugga. För här orkar liksom inte solen mellan husen riktigt. Och den här vinden från nord, omkring nord, alltså den kryper liksom innanför jackan och vantarna lite grann här precis nu. Så att just nu är liksom njutet modest.
Nej.
Men det, jo, så är det faktiskt. Men det är klarblå himmel och solen är ju där. Jag ser ju den liksom, här, hur den faller liksom, på fasaderna lite längre bort här. Och det är så det ska bli idag också. Lite växlande molnighet men mest sol. Och sen så ska ju temperaturerna faktiskt klättra upp mot 10 grader. Så jag hoppas att det blir lite varmare snart.
Det finns tid för njut.
Ja,
någon gång.
Det finns tid för njut, absolut. Jag ska genast gå och liksom förflytta mig här så att jag försöker hitta en solglimma in emellan husen här.
Ja, men nu är det du som går och har det lite trevligt, tycker jag. Du får tvinga dig själv nästan.
Nej, men det här är superfint och vädret är härligt. Så att det finns värre dagar på jobbet, absolut.
Ja, härligt att höra. Fortsätt att njuta då, i den mån
absolut.
Du kan.
Absolut, du med.
Ja,
du
det
med.
Är varje dag, hela tiden. Mm. Ska vi se om vi får igång musik. Du har hört att vi har haft lite teknikstrul idag va?
Ja, vill du att jag kör en jingle här för att hjälpa?
Ska vi se om vi... Ja, du ser. När man trycker till det många gånger på knappar ibland.
Härligt, jag hör den, jag hör den. Den kommer nu musiken.
Wow!
I love them when I
Camila Cabello här, Havana, no rap version. Kvart över åtta är klockan denna måndag morgon och vi har fått rapporter om ett mord, Alfred.
Exakt, det har skett ett misstänkt mord i Nol i Ale kommun utanför Göteborg. Polisen larmade sin bostad där en äldre man påträffades med allvarliga skador och mannen avled av sina skador som enligt polisen orsakades av yttre våld. Larmet kom in under morgonen här och polisen har spärrat av bostaden och inlett en teknisk undersökning och utreder händelsen som mord alternativt dråp. En person som också befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord och anhöriga har underrättats om dödsfallet.
Senaste nytt med Alfred Larsson här i P4 Göteborg. Inte upp på mig, Linnea Henriksson. Nu så ska det handla om fler göteborgare än någonsin hejar på GAIS. Det här är enligt en ny rapport från SOM-institutet. Nu svarar nästan var femte person att de har GAIS som favoritlag. Linus Helsing, du träffar en av författarna till den här rapporten.
Ja, vi står här utanför Gamla Ullevi där det ikväll kommer mullra. Det är ju GAIS som möter AIK hemmapremiären i den herrallsvenska omgången för GAIS alltså. Jag står här tillsammans med Patrik Öberg, forskare på SOM-institutet som tagit fram den här rapporten tillsammans med två kollegor. En 5% ökning alltså av andelen GAIS-supportrar. Patrik, vad säger du om den här rapporten?
Ja, det är väl det som sticker ut. Vi har aldrig mätt ett större supporterskap för GAIS än vad vi gjorde förra året. Då. Ja.
Och anledningen till det då? Vi står här utanför Gamla Ullevi. Det är en arena de nu har fått inta i Allsvenskan som klättrade upp då från förra säsongen. Har det någonting att göra med det här supporterskapet?
Ja, de klättrade inte bara upp. De klättrade upp och blev stadens bästa lag. Så att det var ju en succéssäsong på alla sätt.
Och är det då det som ligger bakom det här fanskapet de har fått med sig nu då?
Det är det mest troliga förklaringen, för vi kan också se att Häcken som var sensationslag för några år sedan när de gick väldigt bra i rapporten, så de droppar lite grann och nu är medgångssupportrarna verkar ha dragit sig till GAIS på ett annat sätt.
Så det är att man vill ha ett lag att heja på om man inte har haft något, är det de som hoppar på GAIS då?
Ja, det kan vara medgångssupportrarna, för det brukar vara en buzz, ett spin kring någonting som är framgångsrikt och folk tenderar, i alla fall i politiken, att vilja hänga på det som är framgångsrikt och man pratar om i positiva termer. Mm.
Gais då, som har varit nere i Superettan, vänt, varit lite till jojolag, haft en del tuffa säsonger nu då när de klättrar upp, gör ett jätteår förra året. Vad kommer hända med supportrarna här framöver om det fortsatt går så här bra?
Jag tror att vi kommer se en fortsatt uppgång. Bara nu så är det ju 16 000 som kommer till premiären ikväll. Vid starten förra året så var det 8 000 och vi kan se på årskortsförsäljningen att det är också uppe på stora nivåer. Så det finns en buzz och det finns ett positivt spin just nu kring Gais. Mm.
Gais har ju länge varit ett lag som haft ett lidande supportermässigt, även resultatmässigt. Nu IFK har vi sett tidigare säsonger här, eller senaste, fått en lidande supporterskara, men fortsatt håller de kvar sina fans. Vad kommer hända liksom med Gais-supporterna? Vill de förknippas och vara det här positiva, glada, eller vad tänker du om det?
Jag tror att Gaisarna hellre tar en vinst än en förlust, men det är klart att det kan komma in andra supportrar nu som får lära sig eller ta del av det här lidandet som paras med deras medgångssupporterskap, så är det en intressant kulturklock där, potentiell.
Mellan de då gamla supporterna som har lidit och så kommer de nu glada, goa. Vad händer däremellan?
Ja, precis. De glada, goa. Framförallt vi kan se Major och Linné. Det är de som har hoppat på det här tåget. Glädjens tåg.
Okej, så i den här rapporten kan man alltså se vilka stadsdelar lite eller vart folk bor då som har börjat heja på Gais.
Precis, så att vi kan då se en tydlig uppgång i Major och Linné. Så där är det Tjo, Kim och Gais just nu.
Vad beror det på då, tror du?
Ja, jag vet inte, det är lite lurigt, jag vågar inte säga någonting starkt, men det var även när Häcken gick starkt så var också Major eller det. Så jag vet inte om de är extra trendkänsliga, de som bor där. Mm.
Och nu då, ikväll, ett mullrande Gamla Ullevi, fullsatt spekuleras det om här då. Vad tror du, Gais eller AIK, vilka kommer ta hem den här hemmapremiären i allsvenska herrallsvenskan?
Alltså, Gais vann ju förra gången ganska säkert med 1-0, så vi får hoppas på något liknande ikväll.
Det säger alltså Patrik Öberg, en av forskarna här bakom rapporten om fotbollssupportrarna i Göteborg. Alltså det Gais har ett jättekliv upp. En av fem svarar alltså att de håller på Gais när det kommer till fanskap.
Det är Linus Helsing som är reporter. Ska vi se om vi får igång lite musik här också. Ja, just det. There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely, it's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away, you best believe me, best believe me, you never know a good thing till it's gone. Gresola här, Believe Me. Det blir dags för Daniel Klar och Ekot.
Antalet fall av dödligt våld i Sverige förra året var det lägsta på 10 år, visar Brottsförebyggande rådets siffror. Under förra året 92 fall, det är 29 färre än året innan. I Myanmar fortsätter räddningsmanskap söka efter saknade efter jordskalvet i fredags. Dödssiffran är uppe i över 1700 enligt militärjuntan.
Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena. Men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen. Axel Kronholm, Bangkok.
En man i 80-årsåldern misstänks ha mördats i en bostad i Ale kommun utanför Göteborg. Mannen hittades svårt skadad och avled senare. En person är gripen misstänkt för mord.
Ja, så är det, och vi här på P4 Göteborg håller självklart koll vidare vad som på händelseutvecklingen där, så fort vi får veta någonting nytt om det här misstänkta mordet, alltså i Ale kommun, så kommer du också att veta det. Fastball heter bandet, The Way heter låten. Klockan är 8:30. Då har det blivit dags för nyheter.
Ett misstänkt mord har skett i Nol i Ale kommun utanför Göteborg. Polisen larmades till en bostad under måndagsmorgonen där en äldre man påträffades med allvarliga skador. Mannen avled senare av sina skador som enligt polisen orsakats av yttre våld. Polisen har spärrat av bostaden och inlett en teknisk undersökning och utreder händelsen som mord alternativ dråp. En person som också befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord. Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Linus Hälsing, P4, Göteborg.
I 4 år har Gårdstensborna väntat på sin nya skola. Nu kan väntan bli flera år längre.
Kostnaden har skenat från 285 miljoner till över en halv miljard.
Så lät det i kommunfullmäktige i torsdags då Demokraternas Jessica Blixt tillsammans med den övriga oppositionen drev igenom en ny utredning om framtiden för nya Gårdstensskolan. De tycker både att skolan blivit för dyr och att behovet av den saknas.
Att fatta ett beslut utan en ny grundlig analys vore oansvarigt.
Sedan 2021 finns bara en stor grushög mitt i Gårdsten där den gamla skolan låg. Men istället för byggstart fick hela processen tas om. P4 Göteborg kunde i höstas avslöja att en upphandlingsmiss försenade bygget av skolan som ursprungligen skulle stå klar 2027.
Min preliminära bild är ju Q1 29 nu i så fall, skolstart.
Säger Bertil Nordberg, projektledare på Stadsfastighetsförvaltningen. Om bygget hade beslutats i torsdags hade upphandlingen inletts nästan omgående. Nu tar frågan alltså en ny vända i förvaltningssystemet och kan försenas ytterligare 1 år.
Och det innebär att det bygglov vi har som går ut 5 juli 2026, det går ut. För vi har inte hunnit börja bygga innan dess.
Karl Martinsson, P4 Göteborg.
Det blir dags att be oss ut i morgontrafiken. Kenneth Tornef, hur går det så här strax efter 8:30?
Det går bra i morgontrafiken, men jag har fått information om att det ska ha inträffat en olycka på Torpamotet. Det är alltså den ovala rondellen över E20 vid avfart 77. Jag har dock inga exakta uppgifter om vart på motet krocken har skett, men var beredd, du som kommer ifrån Östra sjukhuset hållet eller ska ditåt kanske, eller ifrån Munkebäcks hållet eller svänger av på E20 någonstans på det här motet ska det ha inträffat en olycka alltså. Andra trafikstörningar just nu, stillastående lastbil på E6an strax före Kungsbacka södra avfart 59 mot Göteborg, den står på vägrenen, men också en bit ut i höger körfält. Också fortsätter arbetet på E20 idag mellan Jerikotunneln och Hulanmotet, alltså mellan Göteborg och Lerum. Som vanligt så jobbar man i båda riktningar fram till klockan 15, och då är det risk för kö. Det har ju varit en del köer mellan det här området eller mellan Partille och Lerum medan arbetet har pågått, och så lär det nog vara idag också. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Så är det, det är oss du lyssnar på denna morgon. Det är måndag. Det är 8:30 som klockan alltså. Men om det känns som att den är 7:30 så är det ju helt naturligt. För att det är ju det den var för en vecka sedan till exempel. Så att om du känner dig lite outsövd efter den här helgen, lite outvilad, så ja, det har ju sin naturliga förklaring i att vi ställde fram klockan. Men det ska vi inte gråta över nu. Vi kan ju lyssna på ABBA. Och då känns det mesta mycket bättre faktiskt. Marcus Svensson heter jag, Kenneth Tornef är med mig, Linus Hälsing är med mig, Jenny Segergren är med mig, Alfred Larsson är med mig. Och vi är med er. God morgon! We'll be right back. ABBA här, Lay All Your Love On Me alltså. Det blir dags för Janne Rinnstig nu och Radiosporten.
Trefaldig världsmästaren i speedway, engelsmannen Ty Woffinden som tillhör Västervik i den svenska högsta serien, fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter en våldsam krasch med två andra förare vid en träningsmatch i Polen igår. Woffindens polska klubb Rzeszów skriver i ett pressmeddelande att första diagnosen tyder på flera frakturer. Mer detaljerad information kring hälsoläget ska komma under dagen efter läkarundersökning. Så till en annan somrig sport med stolta svenska traditioner, men med lite annorlunda startlistor när det inte är OS-år.
Ingen av de svenska seglingsmedaljörerna från Paris-OS finns med när säsongens första världskuppregatta inleds på Mallorca den här veckan.
Jag tror att många tänker som oss, sätter fokus kanske lite på studier, lite jobb.
Rebecca Netzler som vann OS-silver i 49er FX tillsammans med Vilma Bobeck.
Det har varit intensivt och segling är en sport som jobbar väldigt mycket fyraårscykler, så det är viktigt att man i som mest taggad sista året.
Brädseglaren Johanna Hjärtberg är den enda av de sju seglarna som representerade Sverige i Paris som kommer till start. Enligt förbundskapten Magnus Grävare så är det ingen av OS-besättningarna som tydligt deklarerat att man har slutat, utan det handlar om att satsningen är satt på paus medan man funderar på hur och om man ska gå vidare. Under tiden man funderar så hjälper de rutinerade till att försöka stöpa nästa generation OS-seglare.
Vi är många som har åkt och varit med på träningsläger för att försöka stötta upp den kommande generationen.
Och seglingsreporter var Per Karl. Svenske golfaren Jesper Svensson var på väg mot något riktigt stort vid PGA-tourtävlingen i Houston. Han låg sexa inför sista rundan, men då gick det mesta snett under sluthålen. Bogis på 14 och 15 hålet följdes av en dubbelbogey på 16 efter en fyrputt, och till slut blev det en delad 27 plats. Vann gjorde Australien Min Wo Lee, hans första PGA-tourtitel.
Aj, följa upp ett par bogis med en dubbelbogey. Det är väl det absolut sämsta man kan göra för att få ha en riktigt bra golfrunda. Vi önskar bättre lycka nästa gång.
Fick mig förstå det, hur man går från
Molly Sandén här, tur i oturen. Igår så kom beskedet att det blir en vd-rokad på Volvo Cars. Jag har med mig nu i studion Victor Jensen, ekonomireporter på Ekot. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vad är det egentligen som händer här?
Ja, alltså Volvo Cars gör en vd-förändring, lite oväntat får man säga. Det är så att man gör sig av med vdn Jim Rowan och tar in en comeback för Håkan Samuelsson som var vd under flera år innan Rowan tog över hans position då. Så att en relativt stor förändring får man säga inom Volvo som kommer lite oväntat då, alltså under gårdagen här. Och idag är sista dagen då för Rowan, sen slutar han. Mm. Och så är det Samuelsson som kommer in och det är ett tvåårskontrakt som han har. Sen återstår väl att se om han verkligen kommer att vara kvar så länge eller inte. Han har ju egentligen gått i pension då sen flera år tillbaka i tiden. Så att återstår väl att se, men man ska ju liksom då under få in något som är lite mer trygghet säger man, och under en period här nu då kunna leta efter en ny vd på sikt.
Varför har de tappat förtroendet för Rowan?
Ja, det beror på flera saker enligt de källor som jag har pratat med. Dels så finns det vissa konkreta saker som rör att man har haft försenade modeller, man har haft problem att få ut elbilar, man har haft problem med att få mjukvara att fungera i bilarna som är en viktig del av bilarna just nu. Det handlar också om att det har funnits liksom slitningar internt inom Volvo, olika syn på vissa saker. Ett exempel som man kan nämna, det var det här när man minskade ägandet i elbilsmärket Polestar. Där var Rowan fokuserad på att man skulle sälja hela Polestar, att Volvo skulle gå ut ur Polestar helt och hållet, och hade då enligt personer med insyn lite för mycket icke-fokus eller ofokus på samarbeten och olika synergieffekter där man kan samarbeta inom de olika bolagen som fanns i Geely-gruppen och sådär. Att han var lite för fokuserad på Volvo på ett sätt. Och det var också så här att det har funnits då interna slitningar. Han har skapat sig en del ovänner som det uttrycks. Man har haft olika syn på saker och ting då. Samtidigt kan man säga att en del av de problemen som har funnits inom Volvo har ju också han fått i knät efter sånt som Håkan Samuelsson tidigare har sjösatt, till exempel de här nya elbilarna och sådär. Och sen en sista del är ju att kursen har gått väldigt dåligt, alltså aktien har rasat på börsen och satt nya bottenrekord, och det också påverkar det hela.
Mm. Vad innebär det nu då rent konkret? Vad händer framöver och finns det några aktuella namn eller personer?
Ja, alltså nu då tar Håkan Samuelsson över. Det sägs att kontraktet skriver på 2 år. Återstår att se om man kommer sitta så lång tid eller om det mer är för att visa för alla aktieägare och för marknaden och så att det finns en trygghet, en stabilitet framåt. På torsdag så är det bolagsstämma, årsstämma för Volvo. Och intressant att där kommer huvudägaren Li Shufu att vara på plats. Det är första gången som han är på en sån publik årsstämma. Det har funnits en kritik mot honom att han är för lite aktiv, han är inte tillräckligt närvarande i Volvo, han är till exempel inte med på så många styrelsemöten trots att han är ordförande. Det har fått en hel del kritik. Nu kommer han visa sig i Göteborg då på den här årsstämman, och sen så ska man ju då på sikt försöka rekrytera en ny vd då. Återstår att se vem det blir, om det blir internt eller externt. Kanske troligare att man försöker söka sig mot någon med stor erfarenhet externt, men det återstår att se helt enkelt. Och sen är det ju så att Volvo är mitt inne i en mycket utmanande tid. Det går lite trögare på försäljningen av bilar. Dessutom har man all den här geopolitiska oron, tullarna på bilar som ska importeras in till USA till exempel, som nyligen presenterades. Det kan slå en hel del mot Volvo som skeppar bilar från Göteborg till USA till exempel, inte tillverkar alla modeller i USA. Så det finns många olika frågor här nu som Samuelsson behöver ta tag i, och också aktiekursen. Och där pratade han igår i Dagens Industri, Håkan Samuelsson, om att han vill liksom kanske sjösätta något program för att förbättra lönsamheten och försöka få upp aktien. Så att det är också en fråga, vad kommer det betyda framöver? Finns det risk för att man kommer göra personalneddragningar och sådana saker? Så att det är många frågor som lite hänger i luften kring Volvo framöver.
Mm. Det återstår att se helt enkelt hur precis de reder sig i allt detta.
Ja.
Tack så mycket för att du kom hit, Victor Jensen, ekonomireporter.
Ja, tack så mycket.
Thank you. Casey Musgraves, Wonder Woman, 9:09 denna morgon. Vi pratar om den nya skolan i Gårdsten, för den dröjer, Jenny.
Ja, men precis. Efter att kommunfullmäktige i torsdags beslutade om en ny utredningsvända då kostnaderna har ökat kraftigt. Det var alltså, den nya skolan var redan försenad på grund av en upphandlingsmiss som P4 Göteborg avslöjade i höstas. Den var planerad att vara klar 2027, men nu riskerar alltså skolan att bli ytterligare försenad. Och i torsdags då så drev oppositionen igenom att ytterligare utredning av skolan ska göras på grund av de här kostnadsökningarna då, istället för att genomföra byggnationen. Och det här kan då göra att bygglovet går ut innan bygget hinner starta. Och enligt projektledaren på stadsfastighetsförvaltningen, det är ett långt ord, så kan skolstarten, om den blir av, då skjutas upp till 2029. Och vi befinner oss här i Gårdsten idag, och jag har pratat med flera personer här på väg till arbete och skola. Och framförallt en mamma som ganska nyinflyttad och hade barn på förskolan. Hon var naturligtvis bekymrad vad det här skulle innebära för sitt barns skolgång sen. Och vi talade även med Raed Erefej tidigare idag, som har både barn på förskola och skola här i Gårdsten, som poängterade hur viktigt det är med kommunal skola nära där man bor. Så att det är klart att folk är lite bekymrade, helt klart.
Ja, det rapporterar Jenny Segergren på plats alltså i Gårdsten denna morgon.
Du är en saga för god för att vara sann. Långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Thank you.
bestämt långt innan vi föds. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
Vem vet, heter låten med Lisa Ekdahl. Du lyssnar på P4 Göteborg. Det är måndag morgon och solen är uppe. Får man, det kan vi konstatera. Den lyser rakt in här och jag sitter och försöker... Ska vi se här. Vi har lite strul med tekniken idag. Ska vi... Vill jag gärna påminna om. För att annars får... Framstår man ju som att man inte vet vad man håller på med. Men nu så ska det vara löst. Vi ska lyssna lite på Jill Jonsson här fram tills klockan blir 9. Och då blir det Ekot.
About the burn will go to waste. This ain't a cocktail kind of dive bar. This is where we keep it real. We'd rather drink out of mason jars. Yeah, it's no big deal. No, have a pickleback. Have a pickleback. Find who's chasing who in a shot or two. Run.
Pickleback här alltså. Med Jill Jonsson nu så är klockan 9.
Det dödliga våldet minskar i Sverige. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet som kom nu på morgonen. Mariana Benjamin Sir, reporter här på Ekot. Du har tittat närmare på den här rapporten.
Precis. Rapporten visar att det har skett 92 fall av dödligt våld under 2024, vilket var 29 fall färre än 2023. Så precis som du var inne på, det är en minskning och den lägsta uppmätta nivån på 10 år, enligt Brå. Det man också kan säga är att antalet fall var färre för både kvinnliga och manliga dödsoffer. Och det man har kollat på är konstaterade fall av dödligt våld. Alltså där det har kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikhet var dödsorsaken, såsom till exempel mord eller dråp.
Vilken är den vanligaste orsaken då? Eller metoden här?
Skjutvapen var fortsatt den vanligaste våldsmetoden under förra året och användes i 45 fall av dödligt våld. Och det var 8 fall färre än 2023. Den näst vanligaste var kniv eller annat skärande föremål och användes i 25 fall under förra året. Och det är en minskning från året innan, 16 fall färre än 2023. Och enligt den här nya statistiken så är det den våldsmetod som minskat mest.
Mariana Benjaminsir, reporter här på Ekot om Brås siffror idag. En ung man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin. Det här visar P1-programmet Kalibers granskning, som också har pratat med mannens mamma.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. 3 dagar före mordet var Robin inlagd hos psykiatrin på grund av en psykos han hamnat i efter att ha tagit amfetamin. Men han skrevs ut efter bara 12 timmar och handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde en röst i huvudet och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom.
Det säger Joar Gute.